Då säger vi hej och välkomna till Ett spel i taget, spelpodden där som namnet antyder vi spelar ett spel i taget och likt en bokcirkel delar med oss av våra upplevelser med varandra och er som lyssnar. Den här veckan har vi spelat Prince of Persia, The Lost Crown. Jag som pratar nu heter Jakob Eriksson. Med mig har jag Hampus, Valentinas egna Bosse Rappne och Valentinas egna Lance Armstrong, Adam. Hur är läget, Adam?
Hej Jakob, tack, det är bra. Det är jättebra. Om vi är de två, vem är du?
Jag.
Ja.
Vår egen Conan O'Brien.
Yes.
Nice. Den är inte dum. Den...
Satt ribban högt nu.
Jag blev en dopskandalperson, men nej, det är som det är. Kul att vara tillbaka. Det är otroligt kul att sitta här med er igen. Den här veckan har jag fått äran att skriva en fråga som jag ska ställa till er. Ni har fått sätta den i förväg och förhoppningsvis tänkt på den. Frågan går så här. Vilken tv-spelskonsol har en extra speciell plats i ditt hjärta? Då frågar jag dig först, Jakob.
PC. Best framerate.
Inte en tv-spelskonsol.
Det är bara framerate. Det är det jag bryr mig om. 120 fps, annars är jag inte med.
Ögat kan inte se snabbare än 30 fps, hörde jag mycket om på Xbox 360-tiden.
Okej. Okay. Låter bullshit.
Tänker du ha PC som svar på den här frågan?
Nej, det är klart jag inte stänger. För mig är 100% PlayStation 2. Definitivt. Jag spelade innan PlayStation 2 kom. Jag spelade en del PlayStation, hade jag när jag var liten. Vi hade något NES, kommer jag ihåg, när jag var väldigt liten. Men det var med PS2 som jag verkligen började älska att spela. Liksom, det är många, många starka upplevelser. Gaming-upplevelser från PlayStation 2. Metal Gear-spelen till exempel. Spelade God of War, kommer jag ihåg. En hel del. Men den har en väldigt speciell plats i mitt hjärta, faktiskt. Och jag tror inte det har kommit någon som jag känt lika starkt för sedan dess.
Nu är det inte Hampus. Vilken är konsolen som har en extra speciell plats i ditt hjärta?
Jag tycker det är otroligt, för mig är det väldigt enkelt att svara på den, och det är N64, alltså Nintendo 64. Och även om jag har spelat NES och SNES där innan då, så är det just då, som du beskrev det där Jakob, att det var just när 1964 kom som jag då började gamea lite mer på ett annat sätt. Och det var just spelen då, och ja, Ocarina of Time fastnade för Majora's Mask och Perfect Dark. Det var de tre spelen som har fått mig att fastna för N64. Och där har en plats.
Hampus älskar dimma, alltså. Det där vi kan ta med oss från det här.
Dimma?
Men det är väl ökänd 1964, för att det är draw distance är så kort. Så det är alltid liksom en dimma vart man än tittar. Liksom. Man ser aldrig slutet på någonting.
Nej.
Men det var banbrytande. Det var för att det var 3D. Man kunde se in i liksom distansen som var dimma. Mm.
Ja, men alltså, jag tänker inte på dimma när jag tänker på liksom N64. Det kanske beror på lite vad man spelar där på då. Min uppfattning är liksom att wow, kolla vad snygg grafik det är. Kolla hur långt man kan se, hur mycket detaljer det är. Men det, liksom, nej, ni har väl en poäng. Men jämför med PlayStation 2. Så nej, N64 har inte mycket att säga då.
Det är inte helt rättvist att jämföra alltså, olika generationer.
Exakt.
Första tredje generationen.
Men om vi bollar över frågan till dig, Jakob. Adam.
Ja, jag svarar GameCube på den frågan. Så vi alla har ju konsoler från en ungefärlig tid i våra liv, uppenbarligen här. Det här är liksom konsoler som kom ut när vi var, ja men, 10 år plus minus ett par år. Så det är uppenbarligen de som dök upp när vi verkligen liksom upptäckte gaming som ett riktigt intresse. Jag hade kunnat säga Xbox 360, men jag säger GameCube.
Det är bra val. Det är roligare val att säga GameCube än Xbox 360. Okej, så det är jag versus Nintendo Boysen här alltså. Jag har bara haft en nutida Nintendo-konsol. Alltså som man inte skaffat i efterhand som en retro-konsol. Kan ni gissa vilken det är?
Du hade inte Wii. Du hade inte Wii U. Du har ingen Switch.
Game Boy Advance.
Oj. Hade du 64?
Det är fel. Det är Nintendo Wii.
Va?
Jag och alla pensionärer skaffade Nintendo Wii. Och det var den enda konsolen vi ägde.
Det jag minns var att din flickvän hade ett Nintendo Wii. Eller var det ditt egentligen?
Nej, nej, nej. Det var inte mitt. Det var inte mitt. Och det var inte hennes heller. Det var lokala byns fritidsgård Nintendo Wii som hon tog med sig hem.
Och tog med hennes,
ja, men hennes föräldrar var ansvariga någonting för det där stället. Så då fick hon ta med sig det hem på helgerna typ när det var stängt.
Vart tog ditt Wii vägen?
Det finns kvar. Det ligger på min vind. Jag har en orimlig mängd konsoler på min vind som jag aldrig någonsin använder och aldrig kommer palla upp plocka upp igen.
Men för jag tycker att det finns så här rätt coola videos på YouTube där man ser folk som sätter ihop alla sina konsoler till en gigantisk jättekonsol och liksom skruvar ihop dem och bygger ihop dem så att man liksom...
Men du skruvar in dem i en Hightower PC-case eller vadå?
Ja, det är de som har byggt in det eget. Alltså, ja, principen blir det att du sätter in dem i ett Hightower, men liksom de hade byggt det själva av trä och det såg ganska coolt ut. Det var en jättegaming-plattform med alla tänkbara.
Jag gillar det som idé. Men jag tänker ändå att i slutändan så kommer det bara börja brinna någonstans.
Antagligen.
Slutar alltid med brand. Men okej, men det var ett typ trächassi då, eller?
Ja, det var länge sedan jag såg. Det måste ju finnas moderna, det måste ju till och med finnas så man kan köpa chassin åt det där. Att liksom, har du många konsoler så sätter jag ihop dem här i.
Okej, ja, men det känns bättre. Jag tänker på någon så här Akira-situation, liksom. Där allting bara blir en stor mechanical blob, typ. Men det känns bättre. Det är en bättre bild i huvudet. Men, nog om det. Vi har ju spelat Prince of Persia, The Lost Crown, som vi sa idag. Jag tänkte gå igenom lite kort om spelserien Prince of Persia, för de som inte har spelat det tidigare. Det är en långtgående spelserie. Prince of Persia, The Lost Crown är faktiskt det nionde spelet i huvudserien. Det har kommit en del sidospår och sånt. Strategispel, mobilspel, vi väljer att exkludera dem idag när vi går igenom det här. Det började redan 1989 när Prince of Persia kom. Serien generellt sett brukar utspela sig ett fiktivt, historiskt Mellanöstern. Och generellt sett har genom 2D och 3D det haft genren typ action, plattformsäventyr typ. Som sagt är det nio huvudspelare här. Och det kan man säga är det är två trilogier och tre reboots inklusive det vi har spelat nu idag. Den första trilogin med Prince of Persia som kom 1989, Prince of Persia 2 och Prince of Persia 3D är lite känd för att det revolutionerade animationsteknik. Har ni hört det här?
Nope.
Så Prince of Persia som kom 1989 var det första som gjorde till exempel rotoscoping. Innan så animerade man bara karaktärer liksom på frihand. Så i det här så var det faktiskt utvecklaren tog sin brorsa, bad honom springa och sen så mappade han ut på framesen då varje ny liksom, pixelfigur och fick då väldigt flytande animationer.
Och det var dåtidens mocap?
Typ, alltså det är en tidig mocap fast du gör det manuellt. Nu är det de här pingpongbollarna istället liksom, som man trackar igenom. Sen efter det var det en PlayStation 2-trilogi. Jag spelade faktiskt aldrig här på PlayStation 2. Men det som definierade den var att det var ett av de tidiga spelen när man började komma med tidsmanipulering som en core gaming-mekanik i de här. Så de var ganska tidiga med det. De kom 2003, 2004, 2005. Sen tog den trilogin slut. Sen 2008 kom en reboot till PlayStation 3 och Xbox 360 som bara hette Prince of Persia, det också. Sen kom en till reboot igen 2010. Jag får med tanke med det här spelet att det skulle vara någon slags tie-in till den ökända Prince of Persia-filmen som också kom 2010 med där man har castat Jake Gyllenhaal som persisk prins. Otrolig casting, by the way. Oförglömlig. Men de hamnade tydligen i osynk så man valde då att gå en lite annan väg med spelet. Och det var det senaste faktiskt som hade kommit innan nu Prince of Persia The Lost Crown som kom den 18 januari 2024, vilket är där vi har spelat idag. Det här spelet igen utspelar sig i ett forntida mytologiskt Persien. Spelet är baserat väldigt mycket på riktig persisk mytologi i det här fallet, något som det har fått väldigt mycket uppskattning för. Man spelar som karaktären Sargon som är medlem i en elitstyrka som kallas för The Immortals. Och handlingen kort är att då prinsen av Persien blir kidnappad och man ger sig iväg till det mytologiska Mount Quaff för att sätta efter honom och hitta honom. Och där tar det vid. Och det här spelet är likt det andra också. Action-äventyr, men till skillnad från tidigare är här mer ett Metroidvania.
Precis. Och Metroidvania som uttryck känner jag att det är en otroligt bra genre eftersom, alltså, förutom bara vad det innebär, uttrycket är underbart, för det är väl kanske en av de få genrerna som har ett namn som är baserat på explicita spel.
Det finns ju Souls-likes också som är baserat på liknande Dark Souls.
Det är sant. Det är sant, och det kanske blir vanligare eftersom det är så himla effektivt. Men jag tänkte i alla fall bara lite snabbt förklara. För om man vet vad det är så vet man exakt vad det är. Men om man inte vet vad det är, då har man ingen aning. Metroidvania, uttrycket är baserat på namnen Metroid och Castlevania. Två spel som populariserade den här genren. Och bästa sättet, tänker jag, att förklara det är att försöka måla det i bilden av något som alla borde veta vad det är. Klassiska Super Mario. Så om du tänker dig att du springer från vänster till höger, ska hoppa, ta dig över hinder, ta dig förbi fiender, klara banan. Det är en klassisk 2D-plattformare. Det som Metroidvania-genren då gör med det här är att istället för att ha många banor där du ska ta dig från vänster till höger, så är hela spelet en enda stor bana där du ska ta dig höger, vänster, upp, ner, framåt, bakåt. Du vet inte vart du ska. Du måste välja. Det finns ingen sätt att vart ska jag gå. Spelet säger inte det, du får chansa. Du kommer till en dörr som är låst. Nej, här kunde jag inte komma längre. Jag får gå tillbaka. Får gå en annan väg. Jag kommer till ett hål som är 3 gånger längre än jag kan hoppa. Jag kan inte komma förbi det heller. Jag får gå tillbaka och testa något annat. Till slut kanske du hittar en nyckel och kommer ihåg den här dörren. Då kan du gå tillbaka dit. Och så fortsätter då ett Metroidvania. Du får mer och mer förmågor så du kanske kan hoppa längre. Eller bara liksom låser upp mer och mer. Det är väl ungefär vad som definierar en Metroidvania.
Älskar spel och filmer också egentligen som utspelar sig på en plats hela tiden.
Det är fett.
Det är verkligen, jag är fett, jag älskar det. Metal Gear Solid 1-2 utspelar sig på en plats. Die Hard, Nakatomi Plaza. Alltså det finns mycket mer, men det är någonting när någonting bara är på en plats liksom. Det är sjukt trevligt.
Design och backtracking är härligt. Det känns meningsfullt att komma tillbaka till en plats som man känner till. Och speciellt om den används på ett annat sätt.
Ja, men det är ett till lager av att känna att man gör framsteg hela tiden. Att man klarar lite mer varje gång. Liksom. Man har mött ett hinder och sen nu får du ett sätt att överkomma det med hjälp av nya förmågor. Hampus, har du spelat många Metroidvanias?
Nej, jag har faktiskt inte det. Det kan inte komma på någonting alls faktiskt, rakt av. Utan det här är nog det första riktiga där jag faktiskt behöver den här kraften eller den här nyckeln för att komma vidare i spelet. Orientera mig vidare.
Spelbolag avskyr ju den här termen. De skriver inte ut det. Eftersom det i sin natur är derivativt att säga, ska jag beskriva mitt fina spel genom att säga namnet på annat spel från ett annat företag? Nej, det tänker vi inte göra. Så om man läser om det här spelet Prince of Persia på Ubisofts sida så står det, och jag läser på engelska nu, dash into a stylish and thrilling action-adventure platformer set in a mythological Persian world where the boundaries of time and space are yours to manipulate. Och sen när man kollar på Wikipedia så står det Metroidvania.
Jag förstår just det att man kanske ändå vill säga också en platformer just för den som kanske inte är så djupt insatt i vad Metroidvania är då. Men platformer vet jag ändå på ett ungefär. Det är fortfarande på sätt och vis tycker jag en platformer fast det är lux, liksom, det kommer mer. Det är ännu bättre.
Right. Lite till. Jag måste bara hoppa in och säga att det var en riktig ChatGPT-copy där de hade skrivit på Prince of Persia. Så.
Ja.
Riktigt generisk.
Verkligen.
Mamma Mia. Mamma Mia. Melodimotsvarigheten till copy. Det ska inte göra någon arg, men det är inte så edgy att någon blir glad heller. Men i alla fall, det här, om man vill spela det, finns på alla plattformar digitalt. Typ allting faktiskt. Det ingår också i Ubisoft Plus. Jag tror det är så vi alla här har spelat idag. Ubisofts egna prenumerationstjänst. Där vi har signat upp och spelat det under en månads tid.
Vad har ni spelat för konsol eller PC?
PC.
Jag har kört PC också, men med en Xbox-kontroll inkopplad i PC:n.
Jag har kört Xbox.
Yes, jag körde exakt samma som Hampus. PC med 360-controller.
Så inga tangentbord?
Nej.
Nej.
Är det standard för dig?
Det beror på vad jag spelar. Det beror helt och hållet på vad jag spelar. Det här känns som ett spel som det är skönt att sätta sig lite tillbaka. Liksom att bara sitta och... Men liksom chilla. Liksom ta det lugnt. Så då tycker väl jag att en kontroll passar bättre. Och lutar sig tillbaka med.
Ja, alltså plattformsspel med piltangenterna på tangentbord, det låter inte rätt.
Nej, man har inte samma kontroll då.
Nej, alltså det är det enda jag spelar med mus-tangentbord, om ens det är first person shooters i princip. Eller första personsspel. Men knappt det är längre heller. Jag börjar spela där mer med handkontroll också. Det är bara bekvämare att kunna luta sig bak och spela, inte sitta huka över ett skrivbord.
Då är det gamer moment, man lutar sig framåt extra mycket och stirrar.
Vad är det man säger, tryharding? När man säger, nu jävlar.
Det var så här, lite tryhard moments i det här spelet också skulle jag säga, när man hoppade fram och satt längst fram på stolen också och liksom framåt hukade liksom concentration mode, bara nu måste jag komma framåt. Men alltså vi kan väl hoppa in. Bara, nu snackar vi om det. Prince of Persia. Och det har sagt, vi inte har sagt idag som vi sa förra avsnittet, att det kommer att bli spoilers. Vi inga hämningar, vi pratar om allting vi har upplevt i det här fallet.
Det var ju, alltså jag vill bara återkoppla till det jag sa alldeles nyss, att jag liksom lutar mig tillbaka och tar det lugnt när jag spelar typ det här spelet. Som du säger, det, liksom, det kommer moments där man faktiskt måste koncentrera sig. Liksom, bossfighterna är ju väldigt, skulle jag säga, ibland väldigt krävande. Alltså de är intens, alltså väldigt, väldigt roliga. Jag skulle beskriva dem som innovativa på något sätt. Liksom det, för mig känns det fräscht, men det kanske är just för att inte jag har spelat så mycket Castlevanias tidigare då.
Jag håller med, svårighetsgraden är inte för barn. Alltså den svårighetsgraden som man förväntas spela, alltså den näst lättaste, och så finns det två som är ännu svårare. Den standarden där, den näst lättaste, den är svår. Alltså det är inget skämt det här. Och det hör ju också ihop med den här genren, 2D-plattformare och Metroidvania, så att de är inte alltid lätta. Alltså det ligger lite i deras natur, att i traditionen.
Nej, jag håller med. Men jag tänker ändå, det är nog next level svårighetsgrad, så att säga. Framförallt på bossarna. Jag är inte van med den här typen av bossar i 2D-spel, faktiskt, som jag spelat tidigare. Det är nästan lite Dark Souls-aktigt, skulle jag säga. De här bossarna, väldigt svåra bossar, mycket, mycket mönster i lärning. Man måste verkligen fokusera för att ta dem. Det går inte in och slentrial lira liksom, och försöka ta sig igenom en boss.
Nej, verkligen inte. Om vi ska börja från början kanske och prata om vad man kan göra, hur man spelar spelet, hur man styr sin karaktär. Det man kan göra då i starten av det här spelet är ju relativt basic jämfört med vad man kan göra senare, eftersom det är en Metroidvania. Men man kan uppenbarligen springa och hoppa. Man kan vägghoppa. Man kan vägghoppa zigzag uppåt hur långt som helst. Man har svärd, man har två svärd till och med som man kan slåss med. Och det finns en himla massa kombos, så det är lite fighting-spel inslag. Man kan stå emot attacker, vilket kan bli en motattack vid rätt tillfällen. Man kan slida förbi fiender och man kan även springa fort med den. Och det är alltså på det här sättet som man till exempel tar sig an fiender och de här svåra bossarna som jag pratar om. Man ska slå sönder dem med sitt svärd. Men med tiden så får man mer. Nu vet inte jag hur långt ni har kommit. Vill ni bara säga det? Är det någon som har klarat spelet?
Jag har inte klarat det.
Jag har inte heller klarat det. Jag har spelat... jag hade problem med att komma in i det från början. Men jag har försökt spela i kappen ganska mycket. Och det satt tidigare idag spelade. Och det sista bossen jag klarade var i skogen. Vad heter hon?
Hon på vargen typ, eller?
Ja, hon på vargen, ja. Exakt, det var sista bossen jag klarade. Sen sprang jag in i arkiven då, men...
Vet du vilken vi pratar om där, Jakob?
Ja då. Jag har klarat den och gigantiska ormen och nu är jag på Varam. Jag har inte tagit mig förbi Varam, men jag kom dit precis sent i år kväll och sen är jag inte hunnit fortsätta. Du då, Adam, hur långt har du kommit?
Ja, jag har klarat spelet. Jag klarade det i förrgår kväll. Det tog mig 25 timmar. Vet ni hur många timmar ni har på era save just nu?
Jag ska kolla.
Jag vet inte faktiskt. Jag kanske har 20 eller något sånt här, ish.
Du är... Då är du rätt nära.
Ja, jag tror det. Var det långt efter Varam man fick köra på vidare?
Nej. Eller förlåt. Man möter Varam mer än en gång. Först så möter man ju Varam i mitten av spelet och förlorar skriptat. Sen så möter man Varam en gång senare och sen så möter man Varam en tredje gång. Så jag gissar att det är första gången, eller andra gången du möter Varam nu. Yes, pratar vi om exakt. Samma karaktär? Eller har jag blandat ihop dem? Det är han.
Jo, undercut-snubben.
Ja, exakt. Han är en väldigt 2023, eller 2023. Han har en ganska modern frisyr för att vara i Persien då.
Så det är 2013 frisyr. Verkligen. Det finns en undercut där. Det är liksom kort på sidorna och sen där lite längre ovanpå bakslickat. Liksom. Tänk Brad Pitt i filmen Fury typ. Då var det peak undercut när den kom.
Apropå det så om man ska föreställa sig hur det här spelet ser ut så skulle jag vilja påstå att det ser ut som Overwatch. Om man vet hur Overwatch ser ut rent stilistiskt, grafiskt, så är det så det, så det ser ut. Vad säger ni om den jämförelsen?
Den var ganska svår.
Jag tyckte det var lite pricksäker faktiskt. Jag tänkte bara, hur ska jag beskriva det här? Lite comic-y, jag vet inte, cell-shaded, nej det är inte så roligt, men alltså Overwatch är en ganska bra beskrivning. Persisk mytologi, Overwatch typ.
Overwatch, om det bara var den där banan som såg ut som en ökenmiljö och bara karaktärer som passar in i temat.
Precis, tänkte där fast mycket.
I början av spelet, när ni till exempel i tutorialen, när man första gången fick lära sig att använda svärdet och man insåg att det finns kombos och man måste slå tillbaka. Hur reagerade ni på det? Vad var känslan då?
Jag bara, åh nej, jag måste lära mig counters. Jag har alltid försökt undvika counters, alltid, i spel. Jag går tillbaka jättemycket med typ Dark Souls. Jag spelade alltid spelat med liksom fegversionen när man går med sköld och sen ett svärd och sen bara blockar allting. Aldrig köra counter. Men man fick ju bara vara så snäll och vänja sig. Så det var väl bra träning, antar jag. Du då, Hampus, vad kände du?
Jag kände väl inget som att man var tvungen att lära sig counters. För det är ju ganska... Så man kan spela på sitt sätt, känns det som, i det här. Alltså, du kan ju vara noga med att parera och liksom då bygga upp din den här... För att få specialattacker då, som också man lär sig. Vissa counters måste man ju ta för att liksom ha en rimlig chans mot till exempel svårare fiender och bossar. Liksom när det lyser gult, då måste man ju verkligen få den här one shot, one kill eller extra damage. Men annars kan man ju hoppa och slida och bara undvika för att inte just stå och parera.
Ja, jag skulle nog påstå att jag aldrig blev jättebra på att använda countern. På bossarna uppenbarligen så var jag tvungen att använda dem för att kunna klara dem. Och då lärde man inte det. Men om det gäller vanliga fiender ute i världen, jag blev aldrig alls bra på att reagera på den gula lampan som lyser när man ska countera.
Jag tycker att den gula lampan lös väldigt, alltså inte så ofta ute i, alltså mot vanliga mobs då. Alltså det, till och från ja, men alltså för det mesta så hade man ju hackat ihjäl det eller hoppat vidare innan det var aktuellt. Upplevde jag det som.
Det kanske var det som var det stora problemet, att man inte riktigt behövde bli bra på det i normalläget, eller trots allt. Alltså man var ju tvungen att lära sig det på något sätt, men oftast så kunde man skippa det. Ju längre in i spelet man kommer så kunde man skippa mer och mer av all standard fighting egentligen. Det blev ju lite trivialt, och det är väl också kanske helt normalt i ett sånt spel att man saker som man en gång måste göra kan man senare bara liksom, haha, flyga förbi dig. Speciellt när man får så otroligt mycket bättre rörelse ju längre man kommer i spelet.
Just det där med rörelser, jag tycker att det är ett himla bra, alltså härligt flyt i alltså hur banorna, eller inte banorna, men sektionerna av hela banan då, för det är ju som sagt en bana. Men sektionerna, det är ett otroligt välbyggt spel tycker jag. Det känns som att man flyter fram och man får lära sig nya saker för att ta sig vidare då, så känns det så himla rationellt och ja, flytande. Alltså det, jag tycker man glider fram. Hur upplevde ni alltså uppbyggnaden av självaste?
Jag tycker man lär sig väldigt intuitivt. Allt eftersom man får de här nya förmågorna så tränar man ganska direkt på att nyttja dem. Liksom. Och sen går upp i svårighetsgrad hela tiden. Så jag håller med i plattformen att det är riktigt, riktigt nice i det här spelet. Det känns väldigt, väldigt bra. Adam, du som är en riktig Mario Maker 2-nötare. Hur upplevde du de här lite svårare plattformselementen? Var det en walk in the park för dig eller var det utmanande på något sätt?
De var väldigt roliga. Och aldrig det var aldrig för mycket av någonting, och de faktiskt utmanande sakerna var ju valfria, så jag tycker att de hade ju helt rätt, och jag har inget att klaga på. Det är faktiskt riktigt bra plattformande, alltså verkligen riktigt bra plattformande. Det enda som jag skulle kunna klaga lite på, och nu, det här är, jag skulle kunna säga 100 bra saker innan jag sa den saken som är dålig, det är att det finns vissa taggar på väggar som har lite irriterande hitboxes, för att om man till exempel är på en vägg under några taggar och sen ska hoppa från väggen, så hoppar man ofta in i taggen underifrån fast den var på samma vägg, vilket var jobbigt. Men i övrigt så, ja, det är fantastiskt plattformande.
Jag tycker just, du nämnde också, alltså det är valfritt, alltså vissa med knivets situationer är valfria. Och det är väl också värt att ta upp liksom, att man, om man vill verkligen klara hela spelet, ja, då måste du springa runt i vända vrå, för du har en karta och du kan kolla vart du har varit och så. Men det finns ju många delar som du inte ens behöver vara i någon gång, utan du kan ju faktiskt bara köra main story och skippa alla saker runt omkring.
Jag fick 70% completion på mina 25 timmar.
Ja, snyggt. Jag uppe kanske 55 eller någonting nu. Men det tycker som gör de här plattformssektionerna väldigt bra också, att det är väldigt lite bestraffning att dö av miljön. Om man dör på en pagg eller ramlar ner eller någonting, det är ytterst, ytterst lite man tappar på sitt liv. Och man liksom laddar tillbaka direkt. Så det är väldigt lite bestraffning. Man bara hoppar in direkt och så försöker man igen, klarar inte, och så är man tillbaka och kan köra om igen. Det är väldigt lite bestraffning liksom, om man inte klarar
det. Där tror jag det kan skilja sig liksom, beroende på lite vilken svårighetsgrad man kör på. Alltså, ja, absolut. Bestraffningen som sådan är ju liten. Du kommer tillbaka till din senaste checkpoint, eller om du bara nuddar en tagg så laddas du upp precis i närheten. Men jag förlorade periodvis ganska mycket hopp, alltså liv, när jag nuddar en tagg. För visst, jag kunde köra någon gång, absolut. Och jag hade mina livdrycker och kunde köra vidare. Och sen så gäller det också att inte glömma på de här träden, alltså checkpointsen. För man kommer ganska långt och sen dör man av miljön. Och få hoppa tillbaka igen så långt. Det kan kännas bestraffande ibland. Det var ju någon gång jag bara, nej men nu får det räcka för ikväll.
Kan ni tänka er hur fruktansvärt det hade varit om man blev flyttad till ett träd varje gång man dog av en tagg på en väg? Då hade det varit katastrof. Alltså. Det hade inte gått. Man har ju en livmätare. Så säg att man kan, alltså man förlorar, vi kan kalla det för hjärtan, men det är inte hjärtan. Säg att man förlorar ett halvt hjärta varje gång man dör av miljön. Och man kanske har 5 totalt. Eller nej, man har ännu fler chanser på sig. Man har många chanser på sig. Men om livmätaren tar slut helt, då flyger man tillbaka till trädet. Men man kan ju också i spelet välja olika power-ups, halsband eller amuletter som har olika liksom, påverkan på din karaktär. Och en av dem är ju att man sänker environmental damage. Så man kan ju faktiskt välja att få ännu fler försök om man tycker att plattformen är lite svårt. Väldigt många amuletter att plocka upp. Extremt många amuletter, och väldigt många av de här amuletterna är skräp. Jakob, vad var din loadout? Vilka amuletter använde du? Vad fokuserade du på att förbättra?
Oh, jag tror jag hade fysisk damage upp. Sen tror jag att jag hade, ett tag så hade jag att min skuggkopia exploderade när jag ville liksom, för att den var ganska nice när man slogs mot massa mobs.
Just, den måste du beskriva.
Okej, okay. Skuggan.
Ja, vi har inte förklarat det än.
Nej, precis. En av de time powers som det kallas är att man då kan skapa en kopia av sig själv. Man fryser den i tiden när man är just då. Sen hoppar man runt, gör sin grej. Sen när man trycker på LB eller motsvarande på någon annan konsol så teleporteras man tillbaka till sin föregående position. Vilket man då får använda, får en hel del för pussel och så vidare för att kunna ta sig framåt. Men den gick att ha en amulett då, så man kan använda den i strid också. Så att den exploderar. Men sen kom jag till en väldigt tuff bossfight och insåg att nej, den här gör ju ingenting i det här fallet. Så då bytte jag istället till den som ger lite extra Athra damage istället. Så de två var väl huvudgrejerna i min loadout. Jag hade fågeln med mig hela tiden också, såklart. Den kostade ju ingenting. Man får ju bara ha ett visst antal amuletter.
Som kan ökas dock.
Exakt, exakt. Under spelets gång så får man tillgång till fler slottar där man kan stoppa i amuletter. Och sen är olika amuletter värda olika mycket, mellan 1 och 3 slottar.
Varför skulle man inte vilja ha fågeln? När tog ni bort den?
Jag tog bort den direkt. Jag störde mig på den. Den bara gick runt och lät. Som var ens grej, för den lät när det var en skatt i närheten. Men nej, jag orkade inte mer än, så jag skippade den.
Apropå skatter. Väldigt tidigt i spelet så fick man ju också en mekanik som var att man kunde, för det här hände när man var på en plats där man såg att det fanns en skattkista uppe i taket över den, dit man uppenbarligen kan komma om man kan hoppa lite högre. Det är inte, det är inte en högoddsare att man kommer kunna komma dit senare. Men då lär man sig förmågan att ta bilder. Man får inte en kamera, men det är ungefär det.
Ja, du har ett antal screenshots på dig. Det var bra att du nämnde det. Det är ganska cool mekanik. Det har jag inte sett i något annat spel faktiskt. Att du har ett visst antal screenshots du kan spara som sen då är sparade på kartan. Så när du hovrar över kartan och går till din screenshot-symbol så ser du din screenshot då från den delen av banan för att komma ihåg liksom, vad var du gjorde där? Vad var du ville se?
Jag kan ju dock... Så, det är en cool grej. Absolut skulle den kunna vara användbar, men jag hade aldrig användning av det. Jag använde väl bara någon enstaka, men jag har liksom 20 på hand. Jag har ingen användning av dem. Har ni använt dem frekvent i att komma ihåg saker? Eller?
Jag var dålig på det.
Jag använde jättemånga. All right. för många.
Ja, de tar ju slut.
Exakt, man har ett begränsat antal också. Man har inte hur många som helst.
Det är trots allt en kamera med en fysisk filmrulle. Alltså.
Mm.
Onstigt ändå. Varför skulle de ta slut?
Märkligt beslut. Det är så höga konsekvenser om du skulle ha sådana överallt på kartan.
Nej.
I alla fall.
Och åtminstone då, om man tar bort den så kunde man få tillbaka den, tycker jag. Men så var det inte heller, utan man hittade fler som belöningar för en hemlig plattformssektion. Så fick man, nu kan du ta 4 bilder till.
Det är ju väldigt mycket belöningar i spelet och man liksom låser upp olika, alltså gamla mynt och man kan låsa upp till och med, vad heter det, bars så, och gammalt stål eller vad det var. Var ni noga med att samla på er sådana saker för att kunna uppgradera till exempel svärdet? För man kan ju uppgradera väldigt mycket sin gubbe. Eller olika krafter eller att man får mer damage med svärden eller pilbågen och större koger och så vidare. Har ni varit noga med det?
Ja, jag insåg ganska sent i spelet hur viktigt det är att faktiskt göra valfria sessioner av kartan för att få de här power-upsen så jag kan uppgradera min karaktär, gå till liksom smeden och uppgradera svärdet. För om man lägger den tiden, vilket jag tycker är trots allt det roligaste delen av spelet, då behöver man lägga lite mindre tid på att grinda bossarna. Det är liksom så här, det du får nu vinner du, eller det du lägger nu får du tillbaka sen, eller tvärtom. Och ibland så var bossarna så svåra att jag faktiskt gick ur bossen, gick ut i världen igen, började antingen liksom grinda fiender bara för att få pengar eller gå och klara sessioner som jag inte hade gjort tidigare.
Vilken boss var det som du kände alltså, att det blev för mycket, du var tvungen att hoppa ut?
Oj, kan det ha varit ormen? Eller, jag är inte säker, jag minns inte längre. Någon av dem som var ganska tidigt efter att man hade ramlat ner i The Depth. Jag kommer inte ihåg. Det var ganska många bossar, framförallt i slutet av spelet. Det blev väldigt många. Och de flesta var väldigt svåra.
Ja, jag upplevde ju också att varje boss ökar ju liksom svårighetsnivån på spelet något mer. Alltså det krävs lite mer av dig som spelare inför varje boss. Upplevde jag det som i alla fall. För när man började med Mantikoran där i arenan. Alltså det kändes som, wow, vilken jävla episk fight det var. Men det är ingenting jävligtvis med vad som komma skall. Till exempel då, den sista som jag mötte nu. Som jag fick nog sitta och försöka i 40 minuter innan jag klarade den, som var den här vargen. Det är väldigt härlig, vad ska man säga, nivå. Alltså hur de ökar nivån på spelet.
Exakt, men de är ändå lagom svåra tycker jag. Alltså man blir lite frustrerad, man får sitta och nöta lite. Men sen blir det alltid ett riktigt fist pump moment varje gång man klarar dem. Det är så tillfredsställande.
Handen i luften. Verkligen. Verkligen. Nästan som man går och väcker barnen. Barnen, jag klarar det.
Precis. Ja, men det är så spännande liksom, när man har en liten bit kvar på deras health bar. Man har slut på potions. Man har inte max liv och bara dö inte. Kom igen. Och sen tar man dem bara. Det är så otroligt tillfredsställande.
Och då går man in och försöker bara masha sista utan en escape plan. Bara, jag kan inte hoppa bort en gång till. Den här gången så trycker jag antingen så klarar jag det eller så gör jag det inte.
Och en Hail Mary bara, rätt in.
Det beskriver, de här känslorna beskriver min senaste boss då. Alltså det var ju verkligen, jag satt och fnulade för mig själv. För du berättade ju förut att du hade fått hoppa ut, Adam, och gå tillbaka. Och kände jag, undrar om det var den här. För jag själv började känna, måste jag hoppa ut nu och leta upp lite mer saker och liksom uppgradera min gubbe innan jag försöker igen. Men jag klarade till slut med en Hail Mary och...
För alltså, när man väl har lärt sig en boss med rörelsemönster, man vet exakt allt den gör. Och det är kul. Det är kul att lära sig det. Och när man väl kan det, då inser man om man är för tillräckligt stark eller inte. Men jag vet, jag kan inte bli bättre på den här bossen nu. Men jag, om jag bara kan uppgradera mitt svärd så att det gör 20% mer skada, då kommer jag klara det.
Mm.
Ja, jag upplevde att det kunde bli lite sådana, inte riktigt samma nivå av spändhet, men ändå lite när man var ute och liksom utforskade på kartan också. Man var liksom djupt inom något nytt område, man har nött sig igenom liksom något svårt plattformsområde, man har börjat få slut på liv också, man har inga potions kvar. Och så har man djupt igenom, man bara shit, jag vill inte göra om det här. Kom igen nu, nu måste jag ha ett sånt wack-wack-tree. Kom igen, och så hittar man det till slut och bara, oh yes, lätt.
Ja, oh, liksom. Vad glad man blev.
När man hittar det.
Hur lång tid tog det innan, eller okej, okay, jag, det är inte säkert att det tog lång tid för er alls, men det tog väldigt lång tid innan jag fattade att de här guldiga skimret som fanns på kartan var vägvisare mot träden.
Det förstod jag ganska, ja, ganska i början.
Jag kände mig dum när jag insåg det, för jag hade gått runt ganska mycket och valt fel håll väldigt ofta och så här gått mycket, mycket längre än nödvändigt för att jag inte gick åt det hållet där trädet var.
Ja, jag är ledsen. Ja, jag förstod också att de var till trädet. Du är ensam här, Adam.
Mm, dam, dam.
Men vad känner du då nu, Jakob, när vi har, liksom, nu är vi klara egentligen med att spela det här.
Mm.
Men känner du att du har ändå lust att plocka upp det här spelet och fortsätta nu när du inte
ja.
Har inför en podd?
Absolut. Jag vill klara den där bossen jag är på i alla fall. Jag tänker inte låta mig besegras. Jag måste gå in och nöta ner den i alla fall, tänker jag. Men jag ska nog försöka spela klart här faktiskt. Det var väldigt, väldigt roligt och väldigt tillfredsställande, tycker jag.
Och du då, Adam, känner du att det är någonting som du ska kunna plocka upp igen nu när du har klarat det? Du har ju 70% klart, men det liksom, då finns det liksom mer saker att hämta.
Om det inte hade varit nu så att det släpps ett nytt spel imorgon som jag vill börja spela, då hade jag absolut förmodligen åtminstone testat på alla de extra svåra sessionerna som är valfria. Jag nötte en av dem ett tag, klarade den inte, jag vet att det finns andra. Det hade varit roligt, men jag känner inte att det är någonting som jag måste göra. Jag blev väldigt nöjd med att klara spelet. Spelet är, om jag ska välja att det borde varit längre eller borde varit kortare, så hade jag inte sagt att det borde vara längre. Utan det kanske är lite för långt, men det var fortfarande roligt hela vägen. Jag tycker det är definitivt ett spel. Jag skulle kunna vara intresserad av att starta från början och få testa, som du sa, den första bossen igen. Och bara, det här är en barnlek. Kanske testa en svårare nivå. Se om det tvingar mig att spela liksom på ett annat sätt.
Absolut, det är kanske bra New Game Plusa.
Ja, jag vet inte om det finns.
Nej, jag vet inte om det finns. Eftersom jag inte har klarat det så har jag inte sett det.
Det kanske bara är om man köper den dyra versionen. Så var det kanske på ett annat spel, Nis, eller hur? Var det Justice League, eller?
Ja, det kanske var. Det var någonting som kom nyligen. Man var tvungen att betala extra för New Game Plus.
Sjukt.
I kaxet. Vad
sägs om att jag läser igenom listan med power-ups som man kan få i det här spelet? Saker man kan göra. Och sen så säger ni till när ni hör någonting som ni inte känner igen, okej? Okay? Mm-hmm. Så jag börjar från där saker vi inte har pratat om än. Pilbågen, obviously. Den kommer tidigt.
Si.
Chakra, det är alltså en magisk frisbee som man kan kasta. Den kommer tillbaka. Sen så får man air dash, eller det heter rush of the simmerg. Hoppa en meter i sidled i luften. Shadow of the Simmerg, det nämnde du förut. Det är en teleport till en plats där du har sparat din position. Så att man kan, liksom, man kan gå igenom en dörr, gå tillbaka, stänga dörren, göra teleport till platsen där man var på andra sidan dörren av någon anledning. Dimensional Claw, gömma föremål och fiender i en annan dimension och kasta ut dem senare när det passar. Den har ni?
Ja, absolut. Det tycker jag är en av de roligaste.
Den är fet alltså. Om man tar in en fiende och stoppar ut och kastar ut dem igen så slåss de för dig mot andra fiender. Det var kul.
Väldigt tillfredsställande på bossar också. Och ta deras projektiler och dylikt och bara kasta tillbaka dem.
Ah, det tänkte jag aldrig på. Du är bättre än mig på det här.
Projektilerna går ju också att blockar man rätt tid så kan man skjuta tillbaka mot dem också. Kanske inte på alla bossar, men om jag har tänkt på så går det att blocka rätt tillbaka den.
Ah, nice. Nästa sak, chakra teleport. Det är alltså att man kan teleportera sig till den magiska frisbeen i luften. Man kastar den och sen teleporterar man sig till den.
Den har inte jag.
Okej. Då har vi hittat din nivå just nu.
Den fick jag precis när jag lade ner. Ja, det är lite innan jag lade ner.
Det är den minst använda och viktiga saken i det här spelet skulle jag säga. Jag tror jag använde den en gång i början när jag fick den. Och sen några gånger till för att ta sig igenom galler. Och sen aldrig mer. Nästa sak då, får vi se hur långt du har kommit, Jakob. Clairvoyance. Det är att man väljer en av två dimensioner, eller states, vilket gör specifika, de här blåa genomskinliga blocken solida, eller tvärtom. Den har du. Nästa sak är Gravity Wings, alltså dubbelhoppet. Den har du.
Den har jag. Jag måste säga att jag älskar hur kaxigt det är att lägga dubbelhoppet så sent. Man får så många power-ups, sen får man dubbelhoppet. Den här, du nämnde det ju förut, jättetidigt i spelet så blir man ju teasad med en kista som var på en hylla. Och man, ja, som man märker, det går inte att hoppa hit, jag kan verkligen inte. Då tänker man ju, ja men nästa, då får jag en double jump så jag kan göra det. Och sen är det typ 5 stycken power-ups bort innan du får en double jump. Jag tycker det är väldigt kaxigt att lägga den så sent.
Nej, Ubisoft bor rent-free i våra huvuden med det där beslutet alltså.
Men jag tror man på något sätt så är det väldigt, väldigt, alltså kaxigt, ja, men smart också, att då uppskattar man en så basic grej i andra spel, i det här spelet, alltså dubbelhoppet. Men nu undrar jag, vad är det i den där kistan? Har ni öppnat den? Har ni gått tillbaka för att öppna den?
Ja, jag har gjort det, jag minns inte. Alltså det var inget mindblowing, antingen var det pengar eller så var det en ingott, alltså stål. Okej, en sak kvar då, en power-up kvar. Fabric of Time, det är en grapple hook. Den har inte du heller fått, Jakob, nej. Så ni har säkert sett överallt i världen, det är små typ trianglar som är överallt i luften. Till alla sådana kan man göra grapple hook och sen flyga iväg. Och det plattformas en hel del med den. Det är liksom endgame-läget. Då är man ganska mäktig, för de finns överallt.
Mm.
Att ta sig från A till B, då blir väldigt enkelt.
Jag antar då att ställen jag redan har varit på, det jag har sett de här, jag kommer komma tillbaka dit då. Alltså måste jag det eller då, och kanske frivilligt då?
Väldigt, väldigt, väldigt många som är frivilliga. De som är nödvändiga eller tvingar dig att använda dem, de är ju i main path som är framför dig. Så det är inte så mycket forcerad backtracking ändå från de här, kanske från mitten av spelet framåt, så är det ganska straightforward. Du ska hit, du ska dit. I början så var det lite mer fram och tillbaka. Och i början så var det också liksom, bossarna kom inte lika tätt. Bossarna kom verkligen mycket mer i fokus efter mitten av spelet, skulle jag säga. Det bytte karaktär lite grann. Metroidvania aspekten av att gå fram och tillbaka blev lite mindre.
Verkligen. Alltså, jag tyckte också det var mycket, mycket mer första halvan. Jag fastnade ju typ ganska tidigt. Jag fick två power-ups, två sådana time powers. Sen efter det, då tog jag mig hela vägen ner till, man ska igenom någon slags, man ska in någon sandgrop där det är någon inlåst gammal gud typ. Och för att komma dit så måste du ha 4 stycken time powers. Jag kom dit och hade 2 och bara, men hallå, vad ska jag göra nu då? Då var det verkligen över hela kartan, liksom, överallt. Det var då jag fick majoriteten av mina coins och ingots. För jag var bara överallt. Överallt att leta.
Ja, jag med. Det var det stället som jag satt mest fast på, förutom då på en boss. Det var frustrerande. Men man ska komma ihåg att spelet gav oss i början av spelet valet att få vägvisning på kartan eller inte. Jag hade valt att inte få hjälp. Vad hade ni valt?
Samma.
Samma för mig också. Jag valde det inte heller.
Hur klarade du den här situationen till slut?
Jag var på håret och kolla en guide. Jag bara, nej, jag orkar inte längre. Jag vill bara komma framåt så jag vet vad som händer typ. Men till slut så bara nötte jag. Och sen var det ett ställe där jag kom på och bara, just det. Man kan använda kraften på det här sättet. Och då blev det väldigt tillfredsställande faktiskt. För då lärde man sig någonsin nytt på köpet. Men jag var rätt frustrerad innan det.
Även om jag stängde av guidningen så... Värt att nämna också att i mitten av banan så har man något som heter The Heaven, var det väl? Hette det så?
Haven.
Haven. Då är det en kamp där med en spågumma, en gammal gumma och hennes dotter. Och dottern kan man köpa alltså ledtrådar av för 50 mynt eller 50. Och det har jag använt mig av några gånger. Så hon säger på ungefär vart du ska gå. Och så kan man ju bara kolla på kartan vart man ska gå. Och så ramas ditåt.
Jag tog den hinten när jag letade efter de här. Och den ena funkade. Den fick mig att hitta den som var den lätta röran. Men den andra var, tipset var ju typ så här, det är en labyrint av böcker i The Sacred Archives. Så jag gick runt överallt i Sacred Archives och ballade ur. Jag övertänkte så fruktansvärt mycket. Jag tänkte, det fanns trappor där som ändrade sin position beroende på vilket håll man kollar. Jag tänkte att kanske om jag använder de här trapporna i rätt ordning, jag kan leta efter ledtrådar i bakgrunden för hur jag ska lösa det här pusslet. Då kanske jag kommer vidare. Men problemet var ju att dit jag skulle, det var inte i Sacred Archives. Det var ju miljön som var ännu längre åt väster. Jag skulle gå igenom Sacred Archives för att komma till någonting som när man väl kom dit hette, jag kommer inte ihåg vad det hette, men det hette inte Sacred Archives. Det var inte i Sacred Archives som hon sa åt mig. Så där satt jag fast otroligt länge.
Du kan ha fastnat på samma ställe som jag faktiskt. För jag tog också, det var också den jag hade kvar sist. För det var ett ställe där jag var helt hundra på. Jag har inte rätt krafter för här. Jag kommer inte kunna förbi. Jag såg typ, men det här är ju mörkt. Jag har inte utforskat här. Men jag kan inte komma förbi. Och det var där när jag kom tillbaka kanske tredje gången eller någonting. Och jag bara, just det, om jag gör så här med de grejerna jag har. Då kommer jag förbi.
Jag fastnade inte alls där faktiskt. Jag tyckte det kände, av någon anledning. Men jag vet inte, jag var väldigt noga med att köpa kartorna hela tiden också. Man kan ju köpa kartor och man kan köpa ledtråd. Då ser man ju, så fort man trycker på kartor så ser man ju, här är mörkt, här har inte varit. Och så ser man på ett ungefär hur man kan ta sig dit.
Jag slog på guided vid det här laget. Och såg vart jag skulle gå. Och jag skrek, det där är inte i Sacred Archives! Det är så jäkla arg. Sen fortsatte jag. Och sen så lämnade jag guided på resten av spelet. Och det gjorde ingen skillnad.
Vad bestod guiden av då? Alltså hur... Kommer det någonstans skimmer som visar vägen? Eller?
Det var en symbol på kartan som var, på den här platsen på kartan är ditt nuvarande mål. Det fanns ingen vägvisare. Det fanns ingen information om någonting annat. Och liksom, okay. Det var inte alltid raka vägen heller. Men det var bara, hit ska du nu. Och sen fanns det, på några få ställen så fanns det också portar som antingen var röda eller gröna beroende på om du kunde ta dig igenom där nu.
Alltså, på så sätt blir ju egentligen, alltså guidersystemet blir bara som en lite snabbare version av det jag gjorde. Köpa ledtråden, köpa kartan hela tiden. Ja. Alltså visst, så kunde du se på ett exakt vad det skulle vara, men alltså principen blir ju densamma. Jag vet på ett ungefär vart jag ska. Man måste fortfarande hitta öppningen och lösa med, alltså pusslet ändå.
På tal om pussel, vad tyckte ni om de här fyra pusslen som man skulle lösa? Och det var precis när vi hade hittat fram till det här stället som vi pratar om nu. Då skulle man in i fyra dörrar och lösa fyra stycken pussel.
Jag har ju precis kommit dit. Jag har inte löst några pusslen.
Ah.
Ja, jag kommer ta upp det och fortsätta, känner jag. Jag sa inte vad jag tyckte förut, jag kommer fortsätta.
Är det de som är tajmade, Adam?
Ja.
De har fått tre försök på sig.
Det var en cool mekanik. Hur upplevde du liksom, förstod du snabbt vad man behövde göra?
Det tog mig ett par gånger innan jag började fatta vad jag skulle göra och liksom förstå att man får tre runs, kan man säga, på sig i de här pusslarna som liksom sparas. Så varje gång du gör en run så sparas den. Och så kan du göra en till och så springer din skugga typ. Förra mönstret du gjorde, igenom allting. Och då måste du försöka tajma de här och liksom, så att din första skugga till exempel trycker på en knapp. Så att när du springer andra gången, då öppnar den knappen en plattform och då kan du uppe på plattformen och så vidare. Så man försöker göra så. Men det tog mig ett par gånger innan jag faktiskt fattade var jag ens skulle börja typ.
Ja, precis. Det är ju inte förklarat överhuvudtaget. Och det är en av de sakerna som gör det så tillfredsställande att lösa ett pussel i ett spel. När man inte får det förklarat utan man kommer på det själv. Så du går in i ett rum, ställer dig på en plats och helt plötsligt så börjar en klocka räkna ner. Och man vet inte varför. Och när klockan är på noll, då åker du tillbaka till platsen. Och sen så ser du en skugga av där du gjorde nyss springa iväg. Och klockan går ner till noll igen och sen så händer det en tredje gång. Och på de här tre klocknedräkningarna så har du alltså, måste du kombinera alla dina moves till att den sista gången tar du dig till målet som du vill nå. Superhäftigt. Alltså, och det är ju, visst, det förklaras ju mycket i spelet om hur man fightas och sådär. Men det är ju ändå liksom relativt mycket att man får lista ut själv vad som händer. Och det, om det är väl designat, att man kan lista ut saker och bli nudgad så det känns tillfredsställande, då är det liksom, det är en bra sak.
Mm. Verkligen. Och vissa av de här blir nästan, de är nästan in på speedrunning territorium vissa av de här. Man måste vara så sjukt tight på vissa runsen för att hinna i tid precis och trycka på en knapp så här med en halv sekund kvar, så att din andra, när du kör andra runnen, så skulle du kunna hinna komma igenom en lucka eller någonting. Också väldigt tillfredsställande när man till slut sätter det och man har optimerat rutten liksom till dit man ska. Nej, de var jättebra. De var väldigt tillfredsställande.
Många andra Metroidvania är ju mycket mer fokuserade på det här genom hela spelen och mindre fokuserade på fighting. Man till exempel tänker på Metroid. Visst, i Metroid så skjuter du, men det är inte alls på samma nivå. Och där är det mycket mer pussellösande överallt i hela världen. Jag älskar det. Jag älskar pussel. Det är pusselspel, 2D-plattformare. Den kombinationen är oslagbart.
Ja, alltså vissa pussel som har varit i det här spelet och är, alltså, det här låter som ett helt fantastiskt pussel. Man måste tajma och ha sig och just det här tillfredsställelse som ni beskriver, det är sånt som är fantastiskt i det här spelet. Men några pussel som bara är jobbiga tycker jag, det är till exempel, jag vet inte om jag har hittat det, det är ett frivilligt med statyerna. Stor staty, mellan staty och en liten staty, så ska du liksom, och det står exakt vad du ska göra, så det enda det gör egentligen, det är bara att ta lite tid från dig för att du ska få åt en belöning. Det tyckte jag inte var tillfredsställande. Jag vet inte hur ni upplever det.
Ja, jag förstår vad du menar. Den kanske inte var toppen. Men framförallt så var det liksom lite slamkrypare. För vissa av de statyerna som man skulle använda i lösningen var ju inte på plats från början. Man var tvungen att springa iväg från pusslet och hämta dem med sin dimensional claw. Och alltså, det är väl fine. Det är lite så här, tänka utanför boxen, lite Baba is you, men det stod ju 3 statyer där från början och det är inte den typen av spel kanske, egentligen.
Nej, jag tänkte just det som stod, det står ju exakt vad du ska göra, det finns ett facit där, så liksom, men det kanske inte var det som skäste pusslet, utan skäste pusslet är att hitta sakerna. Men
pusslet är att kunna engelska.
Ja.
om man inte kan läsa det där, då är det svårt.
Då är det körd. Men vi har pratat väldigt mycket nu om skäste, ja, springandet, alltså pusslandet och så. Men storyn, vad tycker ni om själva storyn? Det man ska liksom...
Alltså, det är väl lite därför jag kom dit. Eller skulle komma tillbaka till det här, tror jag. Alltså, det är väl den fyller sitt syfte, men ganska generisk, skulle jag säga. Pinsen blir kidnappad. Din mentor är en förrädare. Du måste nu slåss mot din mentor. Alltså, man har sett det förut, skulle jag säga. Vad tycker ni?
Ja, jag håller med. Storyn är liksom, den är inte viktig, den är inte särskilt intressant, den är ibland bara onödig och förvirrande. Den här stora storyn, den som startar spelet med en introfilm, som du säger att prinsen blir kidnappad och att man av den motivationen måste ta sig till platsen där spelet utspelar sig och ta sig fram. Sådana saker som är en motivation för att gå från A till B. Och sen så händer det mindre saker som fortlöper, som gör att man än en gång måste ta sig från B till C, från C till D och så vidare. De är nödvändiga på något sätt bara för att säga åt mig varför man gör det här, annars blir det ju liksom, om de inte hade haft någon story så hade det ju förlorat otroligt mycket. Men att storyn inte är särskilt bra spelar inte så stor roll, tycker jag inte.
Nej, jag håller med dig. Alltså, jag tycker storyn inte är bra. Den känns ju som sagt väldigt klyschig. Det här är en story som har berättats många, många gånger. Många spel, filmer, böcker, allt möjligt. Men den måste ju finnas där som ett shit som berättar varför vi gör de här sakerna. Men för mig var det liksom så här, vad är nästa grej jag ska göra? Vad är nästa boss? Vad är nästa power? Det var det som var liksom det viktiga för mig. Jag skett fullständigt i den lilla pojken jag träffade. Även fast jag nu har läst på också lite vem det är. Men alltså, och nej. Min, alltså, elitsnubben i vår grupp var den elakaste. Liksom, vi fick ju spoila, så liksom det som händer då är ju att prinsen blir kidnappas, han mördas också. Och det du vill göra nu är att rädda tillbaka tiden, rädda honom och din också, vad blir det, mentor. För det är ytterligare, vad ska man beskriva, vad heter han, Varum som? Är han mentor eller är han bara chef över Immortals, vad är han? För det är ju hon, vad heter hon?
Anahita
är ju mentorn. Alltså...
Ja, det är sant.
Men vad är han?
Han är väl big boss man över The Immortals typ. Han är ledaren av hela teamet. Udda rätt. Det är Anahita som är hans huvudkaraktären Sargons mentor som man först ska tro liksom är förrädaren, så visar det sig nej nej, hon var god all along, det är Varam då, the big boss man som är den onda.
Det kommer väldigt mycket storydump i slutet av spelet, ganska omotiverat skulle jag påstå, och det kommer lite twister och sådär, och jag tänker försöka beskriva dem. Det spelar ingen roll att ni inte har kommit hit, ni får leva med det. Varam visar sig vara son till den tidigare kungen av Persien, Darius. Det här kan man känna till om man har läst massor av loggar i spelet. Det står mycket om Darius. Darius var en tidigare kung som förlorade makten till den nuvarande regenten vars son blev kidnappad av Varam. Och Varam försöker få tillbaka makten. När jag tog del av den här storyn så började jag fundera på varför heter spelet The Lost Crown? Vad är det för crown som är lost? Vad syftar titeln till? Är det att prinsen blev försvunnen? Eller kidnappad? Är det Lost Crown? Eller, jag vet inte. Vad är det för himla namn?
Bra sinnesnärvaro att tänka på den när du funderar på storyn. Jag tänkte inte 2 sekunder på det. Jag bara, the prinsen är borta. Crownen är lost, jag vet inte. Alltså, generic title.
Väldigt.
Ja, det går ju då liksom att man kan tänka vid flera led då. Liksom. Det antyder kanske på det första som det är. Prinsen rövs bort i början. Men då The Lost Crown då, att det är liksom King Darius borttappade son. Den riktiga prinsen är borta. Ja, men det kan vara 2, alltså The Lost Crown.
Jag såg inte en enda crown i hela spelet.
Jag är besviken. Jag är mycket besviken.
Det kanske är den som är lost. Alltså, The Lost Crown, den är inte med i spelet.
Vad var det så att säga, på tal om liksom story och karaktär, var inte hela gänget bara ett gäng massa Chads?
Jo.
Det var ju bara Chad of Persia, allihopa liksom.
Ja, det är mycket muskler.
Ja, liksom, men...
Det är mycket muskler, det är mycket testo, det är undercuts, det är skin fades med dreads, det är bara liksom riktiga Chads hela högen.
Jag störde mig faktiskt så mycket på att Sargon bara sprang runt där liksom barbröstet slogs bara, så jag liksom ganska snabbt satte på att han hade på sig en rustning, för så det känns lite mer som att, jag vet inte, jag störde mig lite på det där som du säger, Chad.
Jag bara, gud så oanständigt. Klä på dig.
Fy!
Man hittade ju kläder här och där och bytte. Hade inte det här varit uppenbara tillfället för Ubisoft att få in microtransactions i spelet istället?
Ja, vart är de?
Det finns inga microtransactions.
Varför finns det inga microtransactions?
Det gör ju spelet bättre, dubbelt så bra omedelbart. Nej, det gör inte. Men alltså, är inte det sjukt att Ubisoft släpper ett spel 2024 utan microtransactions?
Vänta bara, det kommer komma. Det kommer ju komma liksom snart så här DLC. Köp den här banan extra, den här bossen extra. Eller köp det här skinnet. Och det kommer komma.
Intressant att du säger det. Jag tror faktiskt snarare att de kommer komma som free. Eftersom de vet att det här är ett spel som folk spelar på Ubisoft Plus. Så de kommer ju vänta. Och sen vill jag få en till månad Ubisoft Plus sålt.
Mm. Absolut.
Och det är jag okej med. Det är jag okej med.
Ja, men det känns väl som att vi är lite förbi peak microtransactions. Eller hur? Det var väl kanske, det var det 5-6 år sedan, när det var som allra värst. Så varje gång man startade upp ett spel så var det alltid på första skärmen. Liksom, oavsett
köp det här!
Så var det exakt, köp det här skinnet, köp den här bilen. Det känns som att nu är det mer på ett multiplayer-spel, games as a service. Det är mer dem där som är mikrotransaktionstunga. Eller håller ni med mig?
Jag håller med dig helt och hållet. Det finns ju fortfarande mycket överallt och ingenstans. Framförallt om man spelar typ, alltså, online-spel och liksom, PvP-spel och sånt. Liksom, det finns mycket att köpa fortfarande, microtransactions. Men det har ju absolut minskat. Och jag tror det kommer nog gradvis minska mer. Det kommer alltid finnas kvar, för det finns många spelare som liksom, de tjänar för mycket pengar på microtransactions för att sluta med det. Men det kommer nog inte vara lika marknadsfört rätt upp i nyllet på dig. Utan du kanske då får gå in i en store och sen en sidoflikt till för att hitta liksom...
Men det är inte lika in your face längre riktigt. Men nu har vi börjat glida in lite på mikrotransaktioner. Jag känner att jag börjar i alla fall få slut på saker. Och berätta om min upplevelse om spelet. Är det någon som vill lägga till något mer innan vi kanske går vidare och börjar kolla lite på ranking?
Jag tycker att vi kör ett förslag då, ett final verdict. Man säger kortfattat vad man tyckte och vart det hamnar i kontrast till Starfield.
Just det, ja, men det är sant. Om det inte har framgått så kan det bara vara bra att säga kort och gott vad man tycker utan att det behöver vara, som vi sa, en recension. Jag älskar det här spelet. Jag tycker att det är underbart. Det finns så många saker i de flesta spelen som man stör sig på. Eller att man känner att här var det inte så kul. Jag var tvungen att ta mig igenom det här för att komma tillbaka till det roliga. Så kände jag aldrig. Det här, jag tycker det är ett fantastiskt spel.
Ja, jag instämmer. Det är ett väldigt roligt spel och det är liksom, man får den här känslan att man har klarat saker som är svåra och det är liksom, får en att vilja fortsätta klara nästa puckel och liksom, och sen så när man väl kommer in i det så fightingen i spelet, alltså själva combat-systemet, är fantastiskt också liksom. Man kan ju känna sig otroligt duktig och sen hoppar man vidare på väggar och så. Jag tycker det är riktigt roligt. En bra kombination av pussel, fighting och ja, det är en perfekt kombination.
Nej, jag kan bara instämma. För mig är det här ett spel där man verkligen, det är bara tillfredsställande. Allt man gör och kommer till är bara väldigt tillfredsställande. Plattformandet som vi pratade om tidigare, väldigt tillfredsställande. Man överkommer och man blir lite bättre hela tiden. Det är en väldigt bra liksom, uppgradering av svårighetsgrad hela tiden så man känner att man blir bättre. Bossfighterna, väldigt, väldigt bra svårighetsgrad tycker jag. Man får nöta, man måste liksom köta på, men de är liksom inte oöverkomliga. Så också där väldigt tillfredsställande. Och samtidigt det här med utforskningen. Liksom att, ja, man körde fast, det var lite jobbigt. Men sen när man väl hittar det. Liksom, så är det väldigt tillfredsställande. Så överlag så tycker jag otroligt bra spel också. Verkligen. Jag hade inte förväntat mig att det här skulle vara så bra. Innan jag gick in i det. Jag visste att det skulle vara lite Metroidvania. Men jag hade inte trott att det skulle vara så mycket andra bra saker. Då, i form av utmaningen och den här tillfredsställande grejen också. Men bra, det var ganska tydligt att alla liksom hade en väldigt, väldigt bra upplevelse med det här spelet.
Vi har startat den här podden på ett positivt liksom, not. Och det är kul. Det är härligt att vi kom igång och fick en bra start.
Jag tycker att vi kör liksom så här, att spelen vi kör då, och de får en, liksom en seal of approval av oss. Då lägger vi upp en bild med Prince of Persia och så blir seal of approval. Och då är det liksom en bild av ett spel i taget. Våran bild som hamnar på...
Ja. Det är sant, jag sätter min seal of approval på Prince of Persia The Lost Crown, helt klart.
Jag med, 100%. Så, med en kort sammanfattning då från oss här, vad vi tycker om spelet, så tänker jag att vi går vidare till rankingen, den sektion vi har. Tanken är att vi över tid ska bygga upp en lista med spel och hur de rankas mot varandra. Det kommer inte vara några historiska spel, förutom ett, som vi har nämnt tidigare, som är, vi utgår från som benchmark, är det bättre eller sämre, och sen så kommer vi ranka mellan de andra spelarna också till slut. Men tanken är att vi över tid vi bygger upp en ranking av nya spel från när vi började nu i januari 2024. Spelet som allting först och främst benchas mot, det är Starfield. För Starfield anser vi vara det liksom ultimata typ 5 av 10 spelet.
Jag tycker kanske att det är ännu sämre.
Jag tycker att det är väldigt bra beskrivet. Alltså det är, som du sa tid i avsnitt 0 då, den ultimata medelmåttan. Alltså det är ju exakt vad det är. Förutom enligt Adam.
Mellanmjölkens mellanmjölk.
Okej, okay, så vi testar att placera över eller under. Är du med? 1, 2, 3. Över.
Över.
Gud vad otajmade vi var.
Över.
Big surprise. Vi fixar det i post. Det är lugnt.
Det roliga kommer bli nu liksom att nästa spel vi spelar, då kommer det vara, är den över Starfield? Ja, men är den över eller under Prince of Persia? Då kommer vi liksom successivt, som du beskriver, att det byggs upp en lista då.
Förhoppningsvis så kommer vi bara spela spel vi gillar, men jag kan verkligen tänka mig att det kommer komma ganska många spel däremellan. Alltså det känns som att Prince of Persia, det är inte average liksom. Det här, vi slog rätt den här gången.
Absolut.
Verkligen. Och tanken är väl att det här segmentet blir lite längre och lite roligare än idag när vi har lite fler spel än ett där alla har samma åsikt om som vi benchmarkar mot. Så med tid så kommer det här bli en mer intensiv diskussion, tror jag.
Vi tar en paus, sen kommer vi tillbaka och då planerar vi framtiden.
Ja,
absolut.
Ja, då innan vi planerar framtiden och väljer spel så tänkte jag att vi ska passa på att läsa upp några meddelanden som vi har fått efter avsnitt 0. Först ut är Jack Dickinson. Skriver, jag älskar det. Tack Jack. På YouTube så har Jakob Pettersson kommenterat, trevlig stämning i avsnitt 0. Sugen på mer. Även om jag inte kommer spela med, i citattecken. Jag tror han menar spelen. Jag tror att det är många lyssnare som kommer ha den upplevelsen. Man lyssnar utan att spela. Och det kan också bli lite som att uppleva spelet fast man inte spelar det själv. Och det är ju någonting som vi liksom ställer oss bakom. Så får man verkligen göra. Det är ju bara roligt. Vi ska göra vårt bästa för att göra spelen förståbara och ja, låta er ta del av det.
100%. Det var ju så jag lyssnade igenom hela retroresan. Jag tror inte jag spelade ett enda spel i retroresan. Det var samma koncept för de som inte har lyssnat.
Exakt.
Fast med retrospel, som namnet kanske antyder.
Sen har vi från Inako, som är en kompis från Fixie-communityt. Han skriver, nice, jag gillar verkligen konceptet, känns genomtänkt och kommer bli intressant att höra vad ni tycker om spelen. Och sen så från Super Mario Maker 2-communityt har Barely sagt, nu har jag lyssnat på första avsnittet, jag kommer fortsätta lyssna också. Fick googla Persona 3 Reload, för jag vet att det finns högre siffror i den serien. Det är en remake, så de är tillåtna antar jag. Det är faktiskt en intressant poäng.
Vi är på tunn is antar jag, men det släpps 2024, så då räknas det. En remake tycker jag räknas som ett nytt spel.
Ja, exakt. Jag tycker i det här fallet så är det uppenbart att det här är nytt nog. Original Persona 3 kom till PlayStation 2, eller?
Exakt, det kom till PlayStation 2. Jag tänker, hade det bara varit en... Ja, nu kommer det inte så många nu för tiden, men så kallade HD Remasters som kom mycket under typ Xbox 360-eran. Då kanske hade varit på tunn is. Eller typ Last of Us 2 till exempel, som har kommit som uppdaterad version till PlayStation 5. Där skulle jag säga till exempel inte räknas. Det är bara en uppdaterad variant av ett existerande spel. Men en remake anser jag att vi kan spela, för det räknas som ett nytt spel.
Ja, jag håller med. I slutändan så bestämmer vi själva, men vi vill ju ändå liksom följa vårt format och vara ärliga på något sätt.
Ska funka. Våra värderingar, vårt hjärta. Ja.
Det var de meddelandena. Om du vill få ditt meddelande uppläst så kan du kommentera på YouTube, du kan kommentera på Spotify, du kanske kan kommentera på Apple Podcast, jag vet faktiskt inte. Eller om du känner oss i verkligheten så kan du bara komma och berätta för oss vad du tycker. Det är helt okej det också.
Då har vi ett segment kvar, vilket är att vi ska välja spel till nästa gång. För kommande spel som vi ska spela nu, det är redan bestämt. Vi kommer spela Persona 3 Reload i det här fallet som nästa spel.
Vet vi någonting om det sen innan? Har någon av er spelat det?
Aldrig.
Vet någonting?
Jag sitter här med en artikel från Kotaku som står, den heter 26 saker du behöver veta innan du börjar spela Persona 3 Reload. 26 saker.
Oh, vänta, många saker.
Men det är ett JRPG, det vet jag.
Ja, det är JRPG, high school simulator, typ.
Ooh.
Jag har sett, jag tror det är Persona 4. Jag har sett lite playthroughs på. Jag har inte sett hela, men en del. Men jag är pepp. De har legat och simmat runt länge, så det ska bli väldigt kul att faktiskt spela ett till slut. Och ge mig rätt in. De är väl kända lite för att vara ganska långa, delvis. Det tar ganska lång tid att ta sig igenom. Men väldigt mycket så här, till skillnad från det vi spelade idag, så är man kända för att ha en ganska bra story, bra karaktärer som är väldigt likable, som man verkligen fäster sig vid över tid. Så att jag är spänd att få en väldigt annorlunda upplevelse från vad vi spelade idag.
Jag hoppas att vi får ett spel, alltså eftersom det är ett RPG, men att det är så här, choices matter. Så att vi kommer inte ha samma utfall när vi sitter och pratar. Vad är du där? Jag tänkte så här. Och så har vi fått helt olika stories. Jag vet inte, det kanske inte är ett sånt spel.
Ja, ingen aning. Jag går in helt blank. Så vi får väl se vad det visar sig sen.
Jag tänker kolla på lite trailers och sådär ikväll. Jag har hållit mig ifrån det för att jag inte ville liksom börja fokusera på det innan vi hade spelat in det här avsnittet om Prince of Persia. Men nu ikväll, jag kommer kolla på det, jag kommer läsa den här artikeln. Jag tror inte att jag kommer försämra min upplevelse genom att spoila. Jag tror snarare att jag kommer förstår den mer enkelt och jag kommer kunna sätta mig in snabbare. Så jag tänker försöka göra det förarbetet. Jag kommer lära mig de 26 sakerna jag måste veta innan jag börjar spela.
Hur länge kommer vi spela det här då? Planen?
Ja, det är frågan. Det är ju, om vi tittar på horisonten då, vi har lite spel på listan. Vad säger som att jag bara läser upp dem som är framåt i tiden? 22 februari, Pacific Drive. Ett skräckspel där man kör en bil, typ, tror jag. Sen är det 5 mars. Expeditions, a mud runner game. Ah. Det är också ett bilspel om man kör i leriga områden.
Mm.
Efter det, 7 mars, Taxi Life, a city driving simulator. Det är bara bilspel här. Men inget av dem är ett racingspel. Det är lite intressant.
Nej, just det.
Av de alternativen så har vi antingen 14 dagar, 20 dagar eller 32 dagar.
Skulle vi kunna liksom kanske köra ett, vi kör det här en längre period med att man slänger in någonting annat litet, liksom om man tar en break i, mitt i personliga spelandet, att man spelar någonting annat litet vid sidan om, som vi också tar avsikt om innan det kommer en längre podd om personerna.
Det, alltså, jag kan se det i att det är nice att kunna ge det lite mer tid. Men å andra sidan så känner jag den tid jag har tillgång att spela liksom. Jag känner att jag kommer tappa mig om jag har för många som pågår samtidigt liksom. Jag är hellre liksom spela någonting, kommer så långt jag kommer och sen är jag klar. Och sen kan jag välja att prioritera det som spel utanför det här. Om jag nu skulle ha tid. Jag vet inte, hur känner du Adam?
Jag har ett spel i taget. Känner jag såklart.
Okay. Och,
ja. Men det betyder ju inte att man inte kan komma på saker. Jag menar, man kan ju det finns ju alla möjliga sätt att göra vad man vill. Timingmässigt. Jag håller väl med om att det är ganska lång tid, framförallt när man väl ska prata om ett spel efter 3 veckor, så är det extremt svårt att komma ihåg hur man kände i början. Och på det sättet så kan det kännas som att det kanske inte är en bra idé att göra så fruktansvärt långa sessioner.
Nej, men jag känner att det blir nästan lite utslutningsmetoden här. Alltså jag känner 2 veckor, det är för lite. Jag skulle gärna ha i alla fall 3 veckor på mig på ett sånt här större spel som man kommer lite framåt liksom och kan ta sig fram, men jag håller med, typ en månad, 5 veckor, det känns lite länge också.
Och då timingmässigt så är det Pacific Drive som ligger bäst till, eller?
Exakt, jag skulle säga Pacific Drive, för då blir det 3 veckor ungefär. Men bra, persona 3. Jag tycker att 22 februari känns som ganska rimligt, eller? Att vi tar Pacific Drive som nästa spel.
Jag nickar.
Hur Hampus? Tycker vi?
Jag nickar också, absolut. Mm. Ja. Pacific Drive. Vart hittar man det då?
Jag tror att det är ett spel som inte finns på Game Pass, vilket är upprörande 2024.
Steam.
Exakt. PlayStation 5, Steam och Epic Games Store släpps det på. Så där kommer man kunna spela det. Som sagt, som Adam sa, inte på någon prenumerationstjänst, såvida vi vet. Och med det är väl planeringen klar, tror jag.
Det här har varit riktigt kul.
Ja, väldigt roligt. Jag håller med dig.
Instämmer.
Med det här så säger vi tack för idag. Kul att ni har lyssnat på ett spel i taget. Tack allihopa.
Tack.
Tack så mycket.
Hej.